Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hjärtligt välkomna ska ni alla vara till Ringside, lagom till slutspel, det riktiga slutspel, för när det här kommer ut då är det dags för kvartsfinal. SHL drog igång idag torsdag när vi spelade in det här och nu är det äntligen framme till det här då. Dagen, första slutspelet på TV, hur känns det här då att kunna gå in för det här slutspelet med, ska man säga det, att det är hockeyallsvenskan, alltså allra största åtta mest kanske klassiska klubbar som har tagit sig till det här slutspelet, och tänker på deras historik och omfång till klubbarna. Vad tänker du inför det?
Att är lagen som har förtjänat det. Jag tycker att de visar upp en, både Västerås och AIK visar en liten högre nivå än både Almtuna och Vita Hästen senast. Så det är väl de lagen som har varit bäst under säsongen, och Västerås har ju vänt sin negativa trend här på slutet, så de förtjänar att vara där, och det är ju intressanta kvartsfinaler som väntar.
Det är ju det här vi har längtat efter, såklart. Jag slås varje år, oavsett om jag har varit tränare eller en säsong som jag har på TV, hur man lurar sig själv lite grann. Det vill säga, starten och hösten är ofta ganska fräsch för man tycker att det är uppiggande, det är kul att komma igång, man står inför något nytt. Sen kommer det in i november, december, januari där det blir lite vardag. Och sen beror det helt på, är du 37 år och har spelat 18 säsonger så kanske det är rimligt. Är du junior så har du ett annat tänk. Men det vi alla slås av när det blir ett slutspel är ju det här. Det blir någon slags omstart. Du säger, Dagen, att det är de åtta bästa lagen, och det är det ju efter en lång säsong, men det är samtidigt så oerhört ovisst när du väl kommer dit. Är ettan det bästa laget? Kan åttan överraska? Vi förlitar oss på statistik ena dagen och på känslan nästa dag, och det är det där som gör något med oss.
Det är inte direkt så att det pirrar i en 37-årig kropp när man har spelat omgång 34. Det är svårt att dra igång buggarna då, så jag tror att de här äldre spelarna har väntat på det här länge. Klart.
Bara för att ge en liten innehållsförteckning av vad den här podden kommer innehålla. Vi kommer först att summera åttondelsfinalerna och de lagen som har spelat färdigt. Sen kommer vi att prata lite grann om kvalet, vilka som håller sig kvar mellan Tingsryd och Västervik då. Och sen kommer vi att avsluta med att gå igenom grundligt kvartsfinalerna som drar igång. Så det är egentligen innehållsförteckningen. Vet ni ungefär hur det kommer att se ut då i dramaturgisk ordning. Om vi börjar med åttondelsfinalerna då. Jag var på plats i Västerås i söndags, pratade en hel del med Marcus Eriksson där inför matchen. Jag tycker att det här är en utdöende art som hockeyspelare, just att kunna spela hockey i låg fart, inte stillastående, men väldigt så här, kunna tempostyra matcher. Det är otroligt fräckt det när man får sitta och se och detaljstudera det Marcus Eriksson gör på planen alltså.
Den kategorin är ju, alltså det skulle kunna vara en hel podd, det finns säkert de som pratar om sånt i sina poddar också, men hur utvecklingen av unga hockeyspelare ser ut och det man gör med ungdomarna, de är ofta jobbar i hög fart, man är duktig med händer och fötter. Det som förr var klassiska centern eller klassiska hockeyspelare, om vi pratar 80-tal, så det gick ju inte fort. Titta på gamla klipp på YouTube på Elitserien då, så funderar man, vad fan har de bromsarna i? För att det såg väldigt annorlunda ut. Men jag tycker också, som du är inne på Lars, det är befriande med spelare som på något sätt sticker ut från det vanliga. Och det där kan ju uppfattas vara en nackdel. Stefan Öhman, idag assisterande tränare i Björklöven, kom ju till Oskarshamn när jag var tränare där från Finland. Och då vet jag att första känslan jag och flera med mig hade när vi såg honom på is var att helvete, det där går inte fort. Har han slalompjäxor på sig eller vad är det frågan om? Men det gjorde ju honom skicklig, för han klarade liksom av och var ju väldigt förståndig hockeyspelare. Så att i Som det blev var det ju det minsta bekymret med honom. Han hade fart som var tillräcklig, men den stack inte iväg. Och jag tycker Marcus Eriksson är en sån spelare. Och det finns väl några till som är klarar av att parera det. Linus Klasen kan ju också ha, kan se sekt ut ibland, men då klarar man istället av att göra det. Så Mackan Eriksson
Niklas är väl... är lite i det skrået också.
Verkligen, precis. Men ja, Marcus Eriksson, vi håller på att dö ut den här arten, så jag förstår att det är tufft för
vi?
Vi?
Vi
ska inte, inte stå still, vi sa låg fart.
Nej, Marcus Eriksson, jag är barnsligt förtjust i den typen av spelare och hur han har drivit det här Vita Hästen den här säsongen också. Vart, jag har tungan på vågen på att de har gjort en bra säsong, och vi var inne på det innan säsongen att de hade bättre lag än någonsin. Jag tycker att deras, man ska inte kräva mer än av Hästen att komma till en åttondelsfinal och göra det bra där. Så väl godkänd säsong, och får vi se här, ekonomin är ju väldigt dålig Hästen, och man får se om de får kvar de här spelarna och vart den här kommer ta vägen. Jag läste idag en artikel där Pratet Degerstedt gick ut och sa vill att spelarna skulle hålla sig lugna på marknaden, men det är inte så lätt för spelare heller att vänta ut ett kontrakt, att Hästen ska komma in och
ja, de vet inte om klubben finns kvar.
Exakt, och jag är lite orolig för hur det ser ut, och det har hållit på ganska länge här nu med att Hästen har liksom famlat lite vart man ska gå, och det har varit ekonomiska problem, och man har letat efter en bra spelartrupp som man träffar rätt på i år. Så något har man gjort rätt och säsongen är väl godkänd.
Jag träffade för övrigt en liten inflikning där som kan ge hopp åt Hästen. Jag träffade en människa på hotellet, jag befinner mig i Stockholm, igår, som var en relativt stor sponsor kring Vita Hästen. Så då började vi kort att prata om det här, men då sa han att det fanns också tendenser och tecken på att man jobbade väldigt hårt och att man hade positiva signaler. Det här är, lägg nu märke att det här inte är något inlägg i den officiella diskussionen eller lösningen kring Vita Hästen, men jag har ju sett och hört allt det ni pratar om, att det är tuffa rubriker, men den här människan, såvida han nu pratade 100% sanning, så fanns det ett ljus i tunneln också. Det, jag önskar ju ingen klubb den olyckan att ryka på grund av det ekonomiska.
Det snackas ju om att jag tror att det var 6,8 miljoner som måste in nu liksom för att det ska vara nytt liv eller spel nästa säsong egentligen. Och sen, jag vet inte exakt hur det fungerar med elitlicensen och så här, om det ska tas beslut i sommar. Det minns ju när Almtuna fick den här sena platsen när vilka var det som var tvungna att dra sig ur? Nu glömde jag bort det. När ett lag föll ur, och då fick ju Almtuna ta sin plats mitt i sommaren i princip, och det var ju nästan omöjligt att få ihop det där. Mora gjorde väl något liknande också för några år sedan.
Vad har vi för lag som har, om vi kort ringar in? Asplöven, var det?
Asplöven, det var Asplöven försvann, just det. Det var de som försvann, då fick ju Almtuna ta den platsen väldigt sent.
Ja.
Men vi kan väl börja med att summera då Vita Hästens säsong, och så kan vi ta lite om den åttondelen. Jag tycker ju att de har gjort det bra med omständigheten. Jag tror att de har en ganska låg spelarbudget, men de har ändå fått hockeyallsvensk hyfsat rutinerade spelare med Ullman, Björkman, Söderberg på backsidan, Marcus Eriksson, Jens Holmström, Degerstedt, Öhman, Erik Borg var med länge där, han har gjort det skitbra i Göteborg, Bänker och med flera. Men det räcker ju inte till. Alltså, det finns ju inte riktigt det där extra i Vita Hästen, och ändå otroligt bra grundserie får man ju summera det som.
Jag tyckte du också sa det till Dagger, vill jag på säga, det är ju till oss alla, men i början här på podden, med att det är de stora åtta, om vi nu får kalla dem för det, som är i en kvartsfinal. Jag tycker ju att det känns åtminstone som att det är väldigt tydligt i år att det har också att göra med ekonomin hos klubbarna, möjligheterna du har som organisation, pengarna du lägger på truppen, att du får lite grann vad du betalar för. Och sett ur det perspektivet så kan jag också tycka att Vita Hästen har varit stabila, gjort det bra. De har haft ett nytt spännande ledarskap, får vi kalla det, med Anders Olsson och Tim Brithén. De har haft spelare som de äldre som har liksom gått i framkant lite grann. Och några som du säger, som Ullman, som jag tycker hade en tuff säsong i Södertälje, men som plötsligt har fått nytt liv. Så att de har fått fart på några gubbar.
Verkligen. Ja, jag håller med. Lite annorlunda ledarskap också från Olsson och Brithén som har kanske stuckit ut lite. Får vi se om de behåller dem och fortsätter på det spåret de har byggt upp där. Men det är andra saker som måste lösas först innan man kan gå vidare med den här truppen. Som man, jag, Får man behålla 12-15 stycken i den här truppen så tror jag man kan bygga något inför nästa säsong som kan bli ännu bättre. Och det var länge sedan jag såg en trupp och en tändning i den här truppen som Vita Hästen har som har blivit positiv den här säsongen. Jag tycker att man har haft en nedåtgående trend under många år spelmässigt sedan man kom upp från ettan. Och det träffar man väl rätt den här säsongen.
Jag minns ju när vi startade säsongen så la jag ett litet tips att de kanske kommer att överraska den här säsongen. Och det, lite gjorde vi väl ändå det med att sluta åtta i tabellen. Men notera att alltså, Vita Hästen har gått i 13 förlängningar den här säsongen. Gissa hur många av de 13 som de har tagit extra poängen i?
En.
En av 13. En av 13. Det är alltså, det kan ju vara åtminstone 6 eller 7 extra poäng det där. Nu hade jag inte räckt till topp 6, men det säger ju en hel del.
Marcus Eriksson spelar för lite, helt enkelt. Ja. Han är ju kung i 3-3, men det är tydligen inte om man inte får spela.
Nej, det får ju inte vara. Han gjorde ju faktiskt mål i den matchen som de vann i förlängning mot Modo, men det var inte han som avgjorde. Om jag inte minns helt fel så var det väl Hugo Styr som avgjorde den matchen på straff, som ju var utlånad från Modo som höll på att sätta dem i riktigt trubbel. Och Viktor Öhman gjorde väl också ett mål i den matchen om jag inte minns helt fel, som jag har ett förflutet i Jönköpingsvik han också. Västerås då? Västerås då? Jag menar, ja, ni får se vad ni tycker. Jag såg matchen i söndags, då var Frycklund tillbaka. Han gjorde ett jättesnyggt mål i andra perioden. Liam Dover Nilsson, 2 mål, och så gjorde han det fräcka Zorro-försöket. Men Västerås har inte spelat speciellt bra i det här slutspelet, om man ska vara krass. Eller vad tycker ni? Alltså, spelmässigt har det inte sett sig jättebra ut.
Ja, men både och skulle jag vilja säga. Jag tycker att det ser bättre ut än vad det gjorde under säsongen i långa perioder. Jag tycker man har fått det Tero Letter har gjort bra. Är ju, försvarsspelet ser lite bättre ut. De är fortfarande väldigt pucktiktande. Man går bort sig på många punkter. Johan Gustafsson tycker jag blandar och ger. Jag tycker vissa matcher han är jättebra. Vissa matcher kastar han in lite puckar lite enkelt. Men det han har fått positiv utveckling på vissa spelare. Jag tycker Boom ser bättre ut. Han leder den här defensiven. Börjar göra lite mål. Jag tycker Lundsjö, Dove Nilsson. De ser bättre ut och man får en spelutveckling som man inte haft under säsong, som man inte haft på många år i Västerås, som är positiv. Och det är ju det som har gjort att man har kunnat bryta lite mönster i matcher och vunnit de här matcherna också.
Det är väl inte helt ologiskt med tanke på det som var under säsongen, att det har ljusnat lite grann. Allt annat vore ju ett praktfiasko om det skulle från första till sista match ha varit försvaga, så att någonstans har ju de också kunnat borstat av sig när man tar sig in också i en åttondel efter att ha varit till och med i ett läge där man, det fanns ju de som spekulerade att det skulle vara ett negativt kval som väntade för Västerås, så tror jag att man, den mentala aspekten i att okej, nu löste vi det här, i kombination med att det skedde saker, man har fått en ny sportchef, man har fått nya tränare, det har också ett ansvar landat i knät på spelarna, så att jag tycker att de visar sig mer från sin rätta sida, och det är väl inte mer än rimligt om man tänker att du har ett eget ansvar som spelare också att verkligen få ordning på saker och ting. Jag tycker man jobbar lite hårdare, man spelar lite enklare och man har ju också i materialet, en sån som Frycklund är ju, när han är hel och frisk och fräsch och på humör, så är ju det en toppspelare i hockeyallsvenskan, det är ju ingen snack om saken, så att de har bättre potential nu.
Jag tyckte Frycklund såg mycket rappare ut och lättare ut när han kom tillbaka nu, och jag vet inte om det var dels att laget gått bättre, att han kommer in utan lite mindre press, men han såg bättre ut i spelet, och det kan ju vara positivt för, eller kommer vara positivt för Västerås, och han behövs. Han kommer behöva driva det här laget, för det är den spelaren som ska vara i framkant. Jag tycker att han har många gånger dragit ner laget med lite attitydsproblem, kanske tagit lite dumma utvisningar, men jag tycker fortfarande också att disciplinen är ett problem för Västerås. När det går lite emot honom, när domarna kanske gör ett dåligt domslut, då tappar man fokus i många matcher, och det gör man fortfarande.
Vi kommer att prata mer om det när vi kommer till den kvartsfinalen mot Björklöven. Den kommer att bli testad nu också, för nu kommer ju Hutchins kommer ju vara ute och vara ute efter varenda hårstrå i det där svallet på Frycklund i varenda byte och några till. Jag såg bara lite statistik att Västerås har vunnit 15 av de 40 sista matcherna i grundserien, och det är en bra förklaring till varför de ligger där de ligger i tabellen. Men vi tar den andra åttondelen också. AIK mot Almtuna. Almtuna blev ju sjua och AIK blev tia. Så man trodde ju kanske att det skulle bli så att, att Almtuna skulle vinna det här, för de har ju ändå imponerat under säsongen. Ni var ju och såg, eller Fredrik, du var på plats och såg den sista matchen mot AIK här nu i tisdags. Vad har du snappat upp av de där två åttondelarna?
Att det på 120 spelade minuter tog ut sin rätt med att AIK har lite mer spets, de har lite mer erfarenhet. Jag tycker att de präglade båda de här matcherna med bra fart och intensitet, ett bättre fysiskt spel. Effektiviteten fanns hos AIK. Jag tror att AIK i likhet med det vi touchar vid Västerås också känner en lättnad att det här är positivt. Det här, man fick starten också mot Almtuna i att vinna första matchen. Därför så tycker jag att det kändes ganska givet. Med det sagt, Almtuna en fin säsong, men här stod man inte riktigt att känna igen, och jag undrar om inte en faktor kan vara att man har en del unga spelare, Valdemar Johansson, Oskar Asplund med flera som inte har varit i den här situationen förut med ett slutspel, att hockeyn ändrar lite karaktär. I tisdag ska jag faktiskt ge Uppsala, som vi ofta pratar om som den kallaste hallen och att det inte är något intresse, det var nästan 2000 på plats, det var ett ganska bra tryck. Jag har inte varit på plats där förr, vare sig som tränare eller i tv, med den inramningen som var, mycket AIK var förvisso där också, men det fanns någonting där, det var lite tjafs redan på värmningen, det var fysiska situationer, det small, det var grinigt, och det lärorikt för Almtuna. Sen kanske inte Robert Kimby står efter en sån sändning och säger att det här var spännande och lärorikt, utan man är förbannad och man är besviken och ledsen att det är slut. Men jag tycker ändå att jag kan inte säga att det var ett misslyckande av Almtuna på det sättet. De har varit solida. Det var mer ett 52 omgångars lag, tycker jag, som spelmässigt var med. AIK har varit enormt mycket upp och ner. Nu hittar de uppen, vilket är, då är AIK ganska bra.
Jag tycker att AIK visar upp en bra slutspelshockey. Jag tycker man hade det i derbyt, några matcher man spelat med den här tyngden man har med Ingber Nilsson, de har Sandberg, de visar en bättre slutspelsrutin än vad Almtuna hade, och man vinner välförtjänt den här åttondelen också. Jag tycker att om AIK ska gå vinna, ta några matcher här nu i nästa kommande kvartsfinal, då måste de spela på det här sättet. De måste spela på gränsen, de måste spela fysiskt i varje situation och inte såklart gå över, men att det ska vara hårt, jobbigt att möta dem, och det tror jag är ett vinnande koncept för dem.
Vi var inne på det lite förra veckan redan, men Almtuna blir då, det vi får summera, så känns det ju som att Almtuna, du var inne på det Fredrik, 52 omgångars lag, men att man kanske har någonting för framtiden, man får bygga på kontinuitet där på Tony Mårtensson och Robert Kimby och kanske kan locka kvar en del spelare. Nu kommer ju Andrén såklart att försvinna, skulle jag bli väldigt förvånad om det inte sker. Jag skulle tänka mig att Asplund och några till försvinner också, men att de ändå står på en ganska bra plats inför framtiden.
Ja, jag kände, vi satt ju länge väl som vi får göra. En av fördelarna med vårat jobb på tv är att vi har tillgång till tränarna och sportchefer och så, sitta och surra. Och Almtuna har vi inte gjort på plats i Uppsala den här säsongen. Men nu gjorde vi det, och sitta ner med Kimby, med Mårtensson och med Anderström och Pettersson Wenzel. Så det är långt samtal, så tycker jag att de utstrålar ett lugn, en trygghet, de har någonting på gång. Vi vet också att de slåss mot sina demoner i form av publiksiffror, arena, ekonomi. Men tittar vi, som vi har gjort på slutet också, på unga spelare som har kommit upp och gått via Almtunas juniorverksamhet, så någonting står rätt till där nu, och det tycker jag känns viktigt för Almtuna. Jag tror inte att de slår sig för bröstet och säger att man är topp 3 eller topp 5 lag nästa säsong, men kan du ta vid? För det är den här kontinuiteten som är så viktig för de här klubbarna, att man klarar av att behålla spelare, att man kan jobba vidare med ett koncept. Där har ju Almtuna lyckats.
För mig är Robert Kimby årets tränare. Jag tycker dels spelutvecklingen han har fått de här spelarna att verkligen lyfta under den här säsongen, men också hur han har satt det här spelet, och under, som ni är inne på, under 52 omgångar så kanske har varit ett av de skickligaste lagen vi har sett i den här hockeysvenskan. Jag tycker att man har bjudit på väldigt fint spel, och ja, Kimby och Mårtensson har något på gång, men det är ju, vi hoppas att de får bygga vidare med den här truppen också på ett sätt. De kommer ju bli sönderryckta, och Andrén har ju varit viktig, även fast man kanske inte var att känna igen i första åttondelen här mot AIK, men annars så var det väldigt bra.
De har ju också tappat Jakob Svensson, var ju en tilltänkt bärande spelare. Han var ju borta en hel del. De har Hertzberg har ju missat, ja, men en tredjedel av säsongen nästan. De blev av med Golokovs under säsongen, som man sålde då till Södertälje. Det är klart att det...
det kommer fortsätta försvinna spelare.
Ja.
Det är helt omöjligt för Almtuna att behålla stora delar av den här truppen, för det kommer ryckas från andra lag, och det är större pengar och det är större lag sett till vad man är på kartan liksom. Så det är såklart att det kommer försvinna.
Mm. Nej, men de får ta nya tag och bygga om på ett nytt sätt då, helt enkelt, för att få till det där. Men med det så säger vi till en fin säsong summerar vi för Almtuna, och inte mer sagt med det. Jag förstår att de är fortfarande kanske besvikna då, att det blev ett uttåg, att det inte blev någon kvartsfinalspel. Det hade ju säkert också blivit ekonomiskt gynnbart att kunna få spela de där kvartsfinalerna och kunna ha, ja, men typ ett Modo eller Björklöven på plats. Då kommer det ju att ticka in lite extra pengar, men nu blev det inte så. Vi ska prata mer om AIK om en liten stund, när vi ska prata om deras kvartsfinal mot Modo, så vi går inte in allt för djupt där. Västervik mot Tingsryd är ju också nu högaktuellt, och vi har spelat två matcher i det kvalet, och det står ju nu 1-1 i matcher efter det att Tingsryd kvitterade matchen igår. Och jag vet att jag och Dagen satt och såg på den matchen. Dagen, vad såg du av den?
Jag gillar tempen i matchen. Jag tycker att Tingsryd under två matcher kanske har varit bättre spelmässigt. Jag tycker att Västervik har en edge i att Kruse är en matchvinnare i mål som kan verkligen stå emot ett skottbombardemang under första matchen. Sen har man kanske en liten mer spets i Västervik. Men nu har man ju Öhman skadad. Man tycker igår också att Västervik tappar lite konceptet under matchen. Man liksom tappar huvudena, tog lite dumma utvisningar. Man var frustrerad att man inte kom in på mål på det här Tingsryd. Men Tingsryd bättre spelmässigt, som de har varit i många matcher. Och igår tycker jag att de har satt 60 minuter och man vann välförtjänt första matchen. Men det Västervik har är att man har kanske lite mer spets på vissa positioner. Men spelmässigt så har Tingsryd varit bättre i två matcher.
Jag tänker också kring Västervik, det faktum att man har en del utländska spelare, även om det har försvunnit ett gäng under säsongen. Jag tänker främst på nordamerikaner och inte norrmän. Men rent historiskt så har jag erfarenheter av och sett lag där som har varit i negativt spel som med för mycket utländska spelare som kanske inte har... För dem, jag menar inte att de inte spelar matcherna till 100%, men det kan ju på gott och ont vara så att när du har en tradition och du kanske har spelare som är mer kopplade till orten eller relation till samhället, så står det mer på spel. Vilket i vissa händer, på vissa händer i alla fall, är en fråga om att då kan du ge lite till för att du förstår konsekvenser av att om det skulle gå åt skogen. Utländska spelare har ju sin flygbiljett hembokad som senast dagen efter den sjunde och avgörande matchen. Sen byter man miljö och så var det inte mer med det. Det var tråkigt. Jag säger inte att de inte gör sitt jobb, men ni förstår vad jag är inne på där. Ja. Där kanske Tingsryd har till sin fördel en längre och större tradition på allsvensk nivå. Tingsryd har ju under många, många år mot alla odds hållit sig kvar och gjort det på ett bra sätt. Sen har ju vi spekulerat under säsongen i podden också. Vad skulle det innebära att åka ur? Det är ju inte samma smäll som det är för det SHL-lag som tvingas lämna. För där är det ju en fråga om 40-50 miljoner minst som du tappar på det. Medan här är det mer statusen och positionen. Så att jag tror vi ska ta i beaktan att den här hockeyn som vi ser är inte den bästa, för att det är också en del ångest i det.
Det tycker jag man ser också. Sen tycker jag att Ludvig Levinsson kom in i Tingsryd, tycker jag han bidrog på ett sätt. Nu försvinner Öhman ur Västervik. Det är positivt för Tingsryd. Så det är inte det bästa spelmässigt, men jag tycker att om man ska bara kolla på de här två matcherna, tycker jag att Tingsryd var bättre. Men jag har varit imponerad av outfiten på Winkvist igår.
Ja, Josh Winkvist med pannband. Vi måste lägga ut
hotell, eller?
Vi ska lägga ut den bilden på Rinksides Instagram, för den är ju faktiskt otrolig, hans stuk som han har inför den här matchen med det breda bandbandet.
Jag är lite besviken på muschen, för den har gått ner i yta. Han hade ju Rolf Porseryd-muschen när han skrev på. Den är nu borstad, kammad och lite nerklipp, men den är ändå rejäl.
Ja, men jävlar. Satt och drack vatten. Jäklar vilken outfit han kom upp med. Pigga.
Den här finns att se på Rinksides Instagram när ni hör det här. Då tar jag på mitt ansvar att lägga ut den här bilden, för den är ju faktiskt otrolig. Ja, men fortfarande lite ovisst, men du var inne på det, Viktor Öhman. Det är klart ett jätteavbräck för Västervik om han inte kan spela mer. Det såg inte bra ut.
Alltså, det där, så han vreds ju i smärtor. Han fick det såg ut som att han fick vrid till knät på något konstigt sätt, så Det som, jag tror att det blir svårt att se han spela vidare, och han betyder ju mycket, inte bara på isen, också liksom trygghet i laget, i omklädningsrummet och med den här rutinen han har.
Nej, verkligen. Det känns, men öppet, eller vad säger du, Fredrik?
Jo, men det är det ju verkligen. Jag ser bara en rubrik här, jag bläddrar på Västerviks tidning. Där Jonathan Åhman, som är initierad sedan länge där, säger att bristande disciplin har Västervik inte råd med. Och det är väl en sån faktor också som man kan knuffa in i de här tiderna. Att det är lätt att ryckas med, det blir mycket känslor, men du får såna enorma konsekvenser om du... Ja, men går du över gränsen och delar ut en full propp, skulle du vara borta 3-4 matcher nu, det är ju liksom förödande.
Och det tycker jag Törngren visar, den frustrationen går med den crosschecken han visar upp. Det var något mentalt lite att de inte riktigt... De kontrollerar händelserna lite bättre i första matchen och kände som att de hade ett väldigt bra övertag med ett bra försvarsspel. Men jag tycker alla som går in på Elite Prospect och kollar Josh Winqvist profilbild, alltså det är Ron Burgundy. Det är alltså kopia av årets outfit.
Ja, han är otrolig, Josh Winqvist, när det kommer till stuk. Alltså. Det var lite kul, jag läste på Västerviks tidning, då stod det en av rubrik: det måste domarna göra bättre. Jag ska lokaltidningen liksom ut och säga så här, ja, men det här, domarna måste lyfta det här i sitt spel, det känns ju lite...
Det märkte vi efter matchen igår också, hur man liksom... Hur man tappar lite fokus från vad som är viktigt. Det är prestationen du ska kolla på, vinna matcher. Börja inte fokusera på domare, börja inte fokusera på andra laget. Fokusera på er själva. Där tycker jag mentalt att man har förlorat lite i den kampen. Det måste man ändra nu. Man har en dag på sig idag och komma in i ett nytt sätt i matchen imorgon.
Ja, det blir spännande att följa det där. Vi får utvärdera det mer nästa vecka när vi vet mer om den matchserien. Då är vi framme vid det då. Är ni redo för kvartisar? Eller ska vi ha kvartsamtal? Eller vad säger ni?
Jag tycker det ena ska leda till det andra. Det blir ett kvartsamtal om kvartarna.
Jag är livrädd när du säger det.
Ja, nu ska vi utvärdera er säsong här. Pojkar. Nej, vi börjar med den första då. Modo valde AIK. AIK var till 10 i tabellen. Mattias Kalin meddelade sitt val i vår sändning i tisdags. Och Fredrik, vi kan väl börja med dig då här. Vad tänker du om att Modo väljer AIK? Vad tänker du inför den här kvartsfinalen?
För mig var det väl inte någon sensation, eller för någon, att man gick på att man skulle gå på, alltså, 7-8 rankade, såklart. Tittar man på möjligheterna mot både AIK respektive jag tror att man har 4-0 mot Västerås, 3-1 mot AIK. Då ska vi komma ihåg att den AIK-segern var ju premiären, den där bizarra målfesten som 6-5, var i Jönköpingsvik.
6-5 matchen är det.
Ja, så att jag tror inte att det var... De gjorde det enkelt för sig, vilket är rimligt och logiskt, och det tror jag de flesta hade gjort. Jag tänker, för Modos del så har man fortfarande inte till 100% bekräftat för mig att man är tillbaks på den nivån där vi byggde upp förväntningar kring. Vi behöver inte fastna i det som vi har tjatat så mycket om, Modos svacka och period där man kanske inte var sig lik riktigt. Men jag tycker att det var ett lyft på slutet. Jag tycker att man satte ner foten i ett par matcher i sista delen av grundserien och ändå bekräftade sin skicklighet. Så att när man går man in som seriesegrare och därmed också som favorit. Sen att vi med tiden kommer att spekulera kring vilka som tar steget upp, det är en helt annan sak. Men att man ska hantera AIK, ja, rent generellt, och jag säger det här nu innan någon rasar när man lyssnar på det här, så hoppas ju jag att AIK snor några matcher där. Precis som jag hoppas att Västerås kommer göra mot Björklöven, för hockeyns skull. Och jag tror också att det är ett jämnare slutspel som väntar oss generellt, och därför så tror jag att AIK, om de kan bära med sig det vi såg lite grann från senaste matchen, så kommer man kunna störa Modo. Men ja, Modo ska ta sig vidare, och man ska göra det utan enorma problem.
Ja, det håller jag med om. Jag tycker att Modo har visat upp också den där mentala biten, att man liksom knyter näven efter lite tunga matcher. Tror det stärker dem också inför det här slutspelet, att man har liksom haft nästan lite slutspelstempo de sista matcherna också, att det har stått att man inte går in i slutspelet med kanske 16-17 poäng ledning. Det kanske är positivt för dem att man liksom har haft den här slutspelstempen under några matcher i slut, och tycker nu senast mot Karlskoga man visar upp den här skickligheten, men också en helt annan tyngd, en helt annan försvarsspel som man inte sett under försvarsspelet eller under säsongen, som man prioriterar på ett annat sätt. Så tror jag för AIKs del måste man verkligen spela fysiskt mot det här Modo. Det går inte, de kommer inte vinna på att spela skickligt. Det måste vara det här tunga AIK som möljer på match efter match, då tror jag man har en chans att ta någon match. Mer än så tror jag att inte de kommer att på.
Det positiva för Modos del är att de har ju fått igång poängproduktion på ledande spelare, både Niedervars, Halloran och Woods. Ågård har ju börjat producera poäng igen. Och det här säger jag då innan jag ska komma in på den där tredje kedjan som vi varit lite skärmade av i fredagsdagen. Men det känns ju ändå som Modo. Och just det här att de har haft lite kniven mot strupen på slutet. Vann ändå 4 raka 3 poängar av och slutade de grundserie med. Och känns ju som att de... kanske firar de väl kanske lite väl mycket att de vann grundserien efter matchen. Jag tänkte jag när de åkte runt där och jublade. Men det känns ändå som att de fått igång det som de har haft mest problem med under den här svackan. Att de fått igång de ledande spelarna. För Erik sitter med fingret upp och får ta vid.
Ja, jag ska först bara säga att det här med fira när man har vunnit serien. Bara berätta, i Norge där jag var tränare i 2 år, första säsongen så vann vi serien i slutet av januari redan, för det var ett OS-år så det skulle komma ett uppehåll så det var lite komprimerat, men det var ju ändå med kanske 10 matcher kvar, vi hade ett jättebra lag så att det var inte någon skräll som sådan, men då, det var en söndag och när vi hade vunnit hemma mot Frisk Asker så vi gick in i omklädningsrummet, sen var hela laget tvungna att gå ut igen och då är det 4-5 tusen människor kvar i arenan och de åkte runt och jag och Jeff Jakob som jag jobbar med då stod och bara tänkte vad hela friden är det här, har de inte förstått att men att vara seriemästare är stort och dessutom sen var det omklädningsrummet, sen var det en buss som hämtade upp oss ner på stan, det var fri mat, fri dryck på en bar med massa supportrar en söndag kväll. Så att
norska ligan man ska spela.
Det är där du ska vara. Nej, men och även i Schweiz när jag var där nere, jag vet Österrike, Tyskland, man har en annan resonemang kring att vinna en serie. Så det är ju lite svenskt att vi ska inte fira det. Sen var ju jag inte på plats den där ni var så jag vet inte om det var tårtor och bubbel och jubel. Men jag ville bara förtydliga också att det som Modo har gjort förut som skrapade upp lite sår som vi har pratat om, det här med rollfördelningen och truppen och vem ska spela, det gjordes ju för att man nu ska få en effekt. Det är det vi ska komma ihåg, det är det som kommer att bli intressant att se om Modo kan spela en mer intensiv hockey, man har fler att välja på, öka konkurrensen någonstans, skickligheten i gruppen när fler är både hotade och har möjligheten att faktiskt spela en viktig roll.
Fan vad gött att höra ditt CV där. Hur många seriesegrar har du egentligen?
Hur många miljoner har du efter bara varit oljeländer och bankländer?
Om det vore så väl. Jag vann inte serien i Schweiz. Det var inte dit jag skulle komma. Utan där vet jag bara att de som vann serien firades. Men i Norge vann vi. Då jävlar var det fett ska ni veta grabbar. Då var det gulost och brunost och allt vad man firar med där.
Men Ja, det var nog en liten lättnad för dem att ta den där första platsen så som det har varit i slutet. Det kändes som att de bara pustade ut på ett sätt som är kanske lite farligt, men jag tycker att de visar en styrka här i slutet med spelare de visar upp som de kommer in i det här slutspelet. Så Modo blir att räkna med, såklart.
AIK har ju ett orosmoln som hänger över sig, det är att deras kanske viktigaste spelare till det här slutspelet inte är i spel. När jag pratar om Rickard Gynge. Det är ju inte bra om de ska klara sig utan hand dessutom.
Ja, jag noterade att våran kollega och vän Harald Lyckner frågade Anton Blomqvist innan matchen i Uppsala där, lite rakt på sak. Ja, är det med Gynge? Då svarade Anton, han är skadad. Ja, men jag tänkte, han är skadad. Det var liksom ingen överkropp, underkropp, 10 dagar, dag för dag, ett halvår, utan locket på. Och det ska vi också komma ihåg nu när vi går in i de här tiderna, att det som förut var öppnare klimat kring frånvaro och närvaro kommer man vara lite mer försiktig med, vilket jag också förstår. Och jag såg en rubrik häromdagen som jag fnissade till på, jag tror att det gällde Djurgården, där KG Stoppel, om han hade svarat så eller om det var journalisten som hade missförstått, för han hade i alla fall sagt gällande en spelare att det var en nederdelsskada. Det var ett nytt uttryck för mig. Man har ju hört överkropp och underkropp, en nederdelsskada.
Sen måste ju AIKs Lundström måste vara på topp, alltså topp för att de ska ens kunna ro på det här Modo, för det kommer vara ett offensivt Modo som kommer gå på, framförallt de 2 första matcherna här så kommer de gå offensivt.
Jag tänker också på, du säger Lundström, men även den gode
Endre,
jag kommer ihåg förra året när då fick ju han oväntat kliva in i semifinalserien var det väl mot
Modo, just det. Han fick kliva in där när Waterline blev skadad. Han blev skadad i en situation där. Ja, väldigt bra.
Men det verkar ju som att de går på Lundström här nu. De har stått 2 matcher. verkar som att han kommer stå.
Ja, exakt. Det, vi får väl rimligtvis dra de slutsatserna efter de signalerna. Mm. Men vad ger ni AIK för chanser då? Liksom, du var inne på det, Fredrik, att de behöver ta någon match för att få lite mod i det här. Men är det liksom, tippar ni 4-0 eller vad tippar ni?
27,2% chans har jag räknat. Nej då. Nej, jag tänker ju att det är Modo som ska ta det där. 4-1 kanske det skulle vara det logiska. 4-2 är ingen omöjlighet. Sen är ju jag den första att säga att allt annat än det logiska är väldigt uppfriskande, och vi har sett det förra året, så sa man ju till exempel, bara som att dra en parallell, HV71 Västervik i en kvartsfinal, det skulle ju vara 4-0. Vi var och skulle göra den fjärde när HV skulle stänga, när det står 3-0 till HV och Västervik vänder till 4-3. Det var för övrigt då jag plockade målvakten i HV, Jonas
Just
Gunnarsson.
Just det, då tog ut Jonas Gunnarsson.
Utan framgång dock, för det var en femte match. Så att, det är svårt att städa av ett lag. Så bra är ju inga i Hockeyallsvenskan.
Nej, jag tror att man nyper någon i AIK. Det, faktiskt. Men i Modo, superfavoriter. Och ni som de ska vara. De här topp 6-lagen har ju allt. Om man bara kollar poängmässigt så är de har en helt annan nivå.
Och jag tror att det är väldigt få som kommer att säga något annat. Att det finns ju väldigt, väldigt små chanser för AIK att vinna den här matchserien. Men de finns fortfarande. Även om kanske inte 27,2% som Fredrik skojade om. Vi får se vad som händer där. Men tungt favoritskap och mod och något annat vore konstigt. De får ju också tillbaka Marcus Vela. Modo, han är tillbaka i träning. Nu läste jag med Josh Dickinson, vi hade någon som gäst i fredags dagen, och jag försökte gräva, men han kommer inte att spela nu i starten på kvartsfinalserien. Det kunde vi läsa ut i alla fall.
Ja, det kändes ju inte positivt när vi pratade med honom. Alltså det var inte, och när vi pratade lite med tränarna innan också, så var det väl känslan var att det kommer ta tid att få tillbaka han.
Ja, jag tror att han kommer att missa åtminstone första veckan, eller första tre, fyra matcherna av den där kvartsfinalserien. Minst de två första är ju magkänslan, men sen får vi se vad som händer där. Men Vela tillbaka i alla fall, det är ju ett styrketecken för Modo. De har haft lite frånvaro nu också. De har ju avstängning på Oscar Pettersson, är fortfarande avstängd. August Berg är fortfarande avstängd, kommer att vara det i första matchen också nu på fredag. Men med det, så är det något ni vill tillägga på den, eller ska vi gå vidare till nästa kvartsfinal?
Move on
till Björklöven som valde Västerås då. Ett Västerås som ju slog ut Vita Hästen. Björklöven blev tvåa i grundserien. Avslutar grundserien med 9 raka segrar. Och kommer då in till den här kvartsfinalen med vad då för favoritskap mot Västerås? För ordet favoritskap lägger in som värdering i den frågan, för det vågar jag faktiskt göra.
Stort favoritskap. Väldigt, väldigt stort. Jag tycker att Björklöven är det lag som imponerar mest här i slutet av säsongen. Och om man ska kolla på ett lag som går in som favorit i hela slutspelet, så håller jag nog Björklöven högst upp där. Jag tycker att man satt dels den här offensiv man har, men också en bra defensiv. Man har bra målvakt. Man har alla delar i det här laget för att kunna ta. Man har varit i en final innan. Tycker det spelar roll. Lökes intåg. Det finns mycket som är bra i Björklöven. Och sen för Västerås del, de måste verkligen sätta en defensiven på ett helt annat sätt. Jag tycker att jag tror att man kommer backa hem mycket och försöker tajta till mittzon som man har spelat många gånger. Du måste våga gå fram lite också för att liksom få lite press på Björklöven. För att backa hem blir passiv. Jag tycker att när de gör det många gånger blir de alldeles för passiva. När man tar det i mittzon blir passiv i försvarszon. Det blir svårt för dem, för de kommer komma sköljande hela tiden, Björklöven, och man måste sätta defensiven.
Rent generellt, och det gäller alla lag i slutspelet, är jag nyfiken att se. Vi kan ju inte annat än prata om våra känslor och förutsättningar grundat på en lång säsong, och det är ju det som är det huvudsakliga. Men sen är det alltid intressant med lagen, vad man har för karaktärer i en trupp, speciellt de som är nya i lagen och i ligan. Vad har man för slutspels förmåga hos enskilda spelare, för det tycker jag är någonting som varje slutspel blir uppenbart, att en del är födda att vara 52 omgångars gubbar, andra är vansinnigt skickliga på att ställa om, för det blir en annan typ av hockey, det är lite tätare, och det faktum att du möter samma lag i upp till 7 matcher i rad är ju också någonting som är gör någonting med individen. Hur länge orkar du med den där motståndaren som konstant är på det vid tekningarna? Han som slashar dig över armen framför mål, han som går i backcheck varenda jävla gång du vänder spelet. Det där, det tycker jag man ska ha med i, som en slags påminnelse om att det inte alltid blir som vi har tänkt oss det. Men för att komma in på Björklöven mot Västerås så är Daggen rätt ute tycker jag där i skickligheten som vi har sett under säsongen. Sen finns det en sak till som jag tycker är intressant i det här, både vad gäller AIK och vad gäller Västerås. När man är underdogs och när man rimligtvis inte ska slå ut det bättre laget, vilket spår väljer du? Vilken hockey väljer du? Jag ska sitta i SHL-studion idag där vi gör Växjö-Luleå och hade det resonemanget på förhand och kommer att föra det ikväll också. Vad ska Luleå hitta på för att klara av att slå ut ett Växjö? Det går liksom inte att förhålla sig till sin ordinarie plan, för då vet man att det här är vi dömda att förlora på. Vad kan man göra som tränare? Vad kan du göra som lag? Vilka korrigeringar i spelet? Och då är det ju också som du sa, Dagen, skulle Västerås ställa upp med fem man på egen plan halv och vänta, så kommer det säga swoosh, så är de förbi och det skapas 2-1 och 3-2 och det kommer vara väldigt jobbigt. Men det finns alltid delar, och det är det här som är knorren i hockeyn tycker jag, att när du ställs mot väggen så måste du hitta spelmässiga delar som du kan korrigera, som kan störa motståndarna, som kan vara lite destruktivt för dem, men också vilka spelare prioriterar du. Jag tror vi ska förstå att vi kommer inte se samma speltid på alla spelare som det har varit tidigare, utan här är det en fråga om att vara först i fyra segrar, krama ur så mycket som möjligt ur dina spelare. Och då finns det ju hos Björklöven sån som Rahimi, vet vi, ändrar ju karaktär nu. Han går ju från en föreståndare på ett bibliotek med en framtoning som alla går fram till en person som du håller dig på 10 meters säkerhetsavstånd ifrån, även i korridorerna, för att han har gåvan att ställa om. Och de finns ju sannolikt i Västerås också. Den här Anton Eriksson till exempel, som ser ut som en tickande bomb i en grundseriematch. Vad ska han hitta på i ett slutspel? Och då kommer nästa faktor in också, domarna. Vi pratade om det på Västervik Tingsryd till exempel. Hur hårt vågar jag gå? Är det värt att ta den där smällen som kan rendera i 2 eller 3 matchers avstängning? Så det finns mycket intressanta aspekter som kommer upp i det här.
Jag berättar det här för er inför. Vi har ju ett eminent statistikdokument som jag satt spåna i här inför det som komma skall i helgen. Och då noterar jag första grejen. Hur otroligt bra Fredrik Weigel har varit sedan han kom tillbaka från skadan. Jag höll på att säga att det är nästan så att skadan har gjort honom gott. Och det säger jag ju inte med fullt allvar när jag säger det. Men Dagen, alltså att Weigel har gjort Kilke och Poli så otroligt mycket bättre. Det här har du varit inne på tidigare under säsongen och sagt det, att han är den som är klippt och skuren för den här första kedjan. Och då hörde jag på en podd här på morgonpromenaden. Jag lyssnar gärna på de här fanpoddarna som finns för de olika lagen. Då var det Navid Dil som håller i Björklöven-podden som berättade att Fredrik Weigel med Kilke och Poli, att Nick Kirki snittar nästan 50% mer poäng med Weigel som center i den där kedjan. Och Kirki, alltså på de 31 matcherna som han har spelat som center med Kirki och Poli, så har Nick Kirki gjort nästan 1,42 poäng i snitt per match. Och hade han hållit det över hela säsongen, då är han uppe på poängrekordet som Jonathan Jonsson slog. Nej, men det som han, då är han uppe på poängrekordet som han slog för några år sedan. Men med det sagt, Weigel är så viktig för den kedjan.
Ja, men fruktansvärt viktig. Jag tycker att Kilke Pooley, när det inte Weigel är med, det är knappt så att man märker dem inte i 5-mot-5-spelet. De gör sina poäng, de är bra, de är spetsiga i powerplay. Men när Weigel kommer in och hittar man en kemi, man syns, man driver Björklöven på ett helt annat sätt i 5-mot-5-spelet. Och man också gör poäng mer i 5-mot-5 när han är där. Jag tycker att han är... Weigel har en tendens att han är grym på dels att täcka puck och liksom skapa ytor i anfallszon, men också de här lilla små screenerna som gör att Kilke Poole får mer utrymme, men också en arbetskapacitet som gör att båda de här två spelarna liksom, de kan släppa ner axlarna och inte kanske lägga så mycket fokus i försvarsspelet, för de vet att Weigel kommer ta jobbet.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag frågar er, är Fredrik Weigel årets comeback-spelare? Och med det menar jag att han hade en ganska svag säsong i AIK i fjol. Att han liksom har kommit tillbaka till sina fornstora dagar med den här säsongen.
Låt mig då först säga att jag hade fel. Eller jag hade åtminstone en fundering inför säsongen. Jag pratade om
det här är första gången.
Nej, många gånger jag brukar erkänna mina misstag.
Ja, det har
man ska
förut.
Inte pippa med sina ex. Och i det fallet så ställde jag den funderingen kring Weigel. Och det grundade jag naturligtvis på vad han gjorde i AIK. Men det här tycker jag är så intressant att det bekräftar återigen att det handlar väldigt mycket spelares förmåga att prestera handlar om miljön du befinner dig i. Spelsättet, coachningen, ledarskapet, omgivningen. Vi pratar Weigel, vi pratar i kombination med andra spelare. Han lyfter folk. Det där är så oerhört intressant och jag blir glad varje gång om jag först förhåller mig till siffrorna om att han gör andra bättre. Att det bekräftar förmågan som hockeyn har. Att det är inte längdskidåkning 5 mil, en åker och man ska pinna på och vinna. Utan det här är också hur gör du andra bättre i ditt sätt att spela, fördela pucken, positionerna på isen, sättet du är i båset och i omklädningsrummet. Och det tycker jag att Weigel har levererat i. Sen ska det bli jätteintressant att se honom i ett slutspel, för han är också en av dem som jag, han kan gå från, kommer du ihåg här relativt nyligen Lars, när vi var i Umeå, så kom han och vad jag förmodade hans sambo svepandes ner genom båset. Ja. Och hade jag inte vetat bättre så hade jag trott att det var Tom Cruise och Jennifer Lopez eller något sådant där som skulle till Hollywoodgalan. Vad sa du?
Han har skinnpaj på sig, eller?
Nej, men nej, jag ska inte kommentera deras kläder. De såg väldigt stiliga och eleganta ut och det finns någon aura över honom som är säkerligen både frustrerande för motståndarna, för han har ett smile på sitt ansikte och är svart i ögonen liksom. Men,
han har
skicklighet.
Han har rockstar-aura. Rockstar-aura har han.
Ja, men det har han lite grann faktiskt. Du, Dagen, du har ju mött Weigel. Alltså, jag får ju... Nu drogs han med Anton Holm som har en uppsyn som inte är folklig, kanske, om jag ska vara snäll. Han har ju en jäkligt dryg uppsyn, Anton Holm, och drog man kanske med Weigel i det där skrået. Men Weigel känns ju som en riktig grimpelle på isen, att man kan bli ruskigt förbannad på Weigel och han beter sig.
Ja, men både och skulle jag säga. Han går ju som Dr. Jack eller Mr. Hyde ibland. I ena stunden kan du stå och prata med honom och sen 2 sekunder senare kan du få en klubba uppkörd i magen. Så han kan ju vända så snabbt och det tänder ju till. Och jag har alltid varit förtjust i Weigel. Jag sa innan sången att jag tror att han kommer bli grymt bra i det här. Jag tycker att hela den kedjan förra året hade det tufft liksom i AIK. Jag tycker att man ska inte dra ner honom för den säsongen. Jag tycker att han har en nivå som är en av de bättre i Hockeyallsvenskan, så det har han kommit upp i och det här liksom flinet, du vet, han har gjort några poäng, han har varit släschad på vaden, han skrattar lite mot båset. Ja, men du vet, jag har alltid uppskattat en sån motståndare, men det är ju, du vill ju bara slå honom på käften ibland alltså.
Jag ska berätta, när jag var tränare i Oskarshamn och han spelade i Södertälje så fick han spelet och klev in i båset efter ett byte, klöv en stor plexiskiva där längs med kortsidan bortanför bänken. Det bara sa, jag vet inte hur stor den där är, men det är en rejäl pjäs, så att jag vet att det gick en faktura från Oskarshamns kommun till Södertälje sportklubb som jag gissar landade i hans knä. Tränare var Mats Valtin. Som det också finns historier kring. Så att han kan bli
arg. Lugn, men det... Mats Valtin, lugn och sansad. Och vi har pratat om Mats Valtin och din historia, Fredriksson, tidigare.
Men det goa, en fin man, det... vi bor grannar nästan nu.
Det bästa med det var ju att han satt efteråt och checkade matlåda när domarna varit intervjuade efter. Jag vill bara höra vad domarna säger, så att han jag bakom så. Ja, han är, det är en profil alltså för den hockeysvenskan som är bra för ligan, men också fruktansvärt bra för det här Björklöven.
Nej, han ska vi hylla till skyarna, för jag tycker att han har gjort en otroligt bra säsong, både innan skadan och efter, kanske ännu bättre efter skadan, om det ändå bara blev 3 matcher i grundserien. Vad ger ni Västerås för chanser här då? Vi var inne på det, Frycklund var tillbaka, ni har sett Skedung spela, Bom har klivit upp, målvaktsspelet har vi satt lite frågetecken till understunder. Dover Nilsson och Simon Robertsson tycker jag personligen, om jag ska värdera, har gjort strålande insatser i Västerås under stunder av säsongen.
De två, det tycker jag, vet att vi pratade om det när de hade landat där, att det var smart rekrytering. Även om det inte är färdiga hockeyspelare på högsta nivå än, så har de den här passionen som unga lovande spelare har. Det tror jag har satt fart lite grann på några västeråsare som kanske har accepterat sitt öde den här säsongen, att vi är inte så bra. Så att det har bidragit där. Jag säger bara att jag ser det i likhet med det AIK kan göra mot Modo. Det vill säga, kan man stjäla 2 segrar så tycker jag att man har gjort det bra. Men Björklöven är klar favorit.
Vad har du för procent här då?
29,6 enligt mina beräkningar. Jag tittar här på väggarna. Nej, jag skämtar för de som är rasande nu, så det finns inga siffror, men...
Nej, men jag skulle nog hålla med Fredrik där. Kan man nypa några matcher, och jag tycker, går man in i de här kvartsfinalerna med att man ska backa hem och vara passiva, så tror jag att man är farligt ute. Jag tror man ska försöka ändra lite och sätta press på Björklöven och verkligen försöka direkt i match och ta kommandot, inte låta Björklöven ta det, för det, då tror jag man är farligt ute.
Jag tycker att Björklöven är i en klass för sig i hockeyallsvenskan när det gäller effektivitet och förmåga att hantera 3-mot-2-situationer, 2-mot-1-er. Så ett enkelt sätt att prata hockey är att vara på rätt sida, att du inte bjuder på... Det är helt övertygad om att Västerås med nya tränare som också känns lite traditionellare i sitt sätt att tänka på, så kommer det vara en faktor. Men som du är inne på, Dagen, det är så hårfin skillnad mellan att vara förståndig eller att bli försiktig. Och hamnar man på den här försiktighetssidan så kommer det gå undan. Då är det jobbigt, men låt dem spela om det.
Och går du fram för mycket så tappar du folk långt fram i anfallszon. 3 man bakom förlängda, då smäller det i baken. Då kommer det 3-2, 4-2. För det går snabbt när de här Fortier, Kilki, Pooley, alla de kommer.
Björklöven är ju hyfsat skadefria dessutom. Nu Jesper Lindgren spelar ju inte, det vet vi om. Fortier och Badoan har ju varit frånvarande här lite på slutet. Men jag läste rapporter här under morgonen att det låter inte som att de ska vara frånvarande när kvartsfinalserien drar igång. Man har ju fortfarande Elliot Ekmark utanför laget, Oliver Johansson som var skadad tillbaka i Timrå och spelade J20-hockey där. Men det måste ju vara också en otrolig betydelse att komma in, till skillnad från i fjol där de hade en hel del skador. Nu är de nästan skadefria när de kommer in i det här slutspelet.
Ja, Oliver Johansson är ju dessutom tillbaka med Timrå och spelar tills...
Ja, exakt, med J20 där.
Ja, behöver ha behov. Så att, ja, visst är det så. Och jag tänker ytterligare en grej på, som generellt gäller nu i slutspelet, som jag har en gammal arbetsskada att försöka följa. Det är hur man lägger upp sin plan för en serie med resorna, träningsnivån, hur du lever lite grann, hur du kan hantera det. Ju, träningarna blir ju lite lidande när du spelar varannan dag. Du kan ha resor med som påverkar det där. Sen en sak till i det, just det momentet med träningar som är intressant, är att vissa spelar vansinnigt mycket. Lek med tanken att du får en första match i kvarten som går till 5,5 period. Så finns det de som har spelat, jag vet inte hur många minuter, men 45 minuter. Sen är det någon rackare som spelar 7 minuter. Att vissa måste du belasta hårdare på cykeln eller i gymmet eller på isen dagen efter. Några ska helt vila, någon ska ut på promenad. Det där är sådana faktorer som i slutändan också påverkar ett lags förutsättningar.
Och när man går in i den här bubblan också, ja, det, Nu vill man verkligen spela hockey. Man vill vara med i det här. Jag kommer ihåg i Karlskoga så hade vi alltid så här, luncherna var uppbyggda. Man liksom hade ett eget rum. Man käkade lunch på lunchstället. Man gick in, man åkte bussen. Man får ett helt annat fokus under de här perioden. Och den här tiden är så fruktansvärt underbar. Nu börjar också, det blir lite bättre väder ute. Och då är det slutspelstider. Jag tycker att det var bedrövligt när det var snö ute. Så nu börjar solen komma. Det börjar bli lite varmare. Man går in i den här bubblan, det är, som hockeyspelare och som att vara i ett lag är det här en grym tid att vara i.
Ni som båda har varit i laget till våra lyssnare som inte har varit det. Hur mycket blir man skidåkare nu? Liksom att man är livrädd för förkylningar, sociala tillställningar och sånt. Är det liksom helt avslaget? Liksom att, är det en oskriven regel liksom att ni går inte hem på middag till folk med stora folksamlingar och liksom, ni går inte ut på krogen och tar en öl om ni blir klara och slipper få vila några matcher för att liksom undvika sjukdomar och så vidare? Och vila antar jag extra mycket.
Ja, men det blir en bubbla nu. Det blir för lagen. Man går liksom inte, man har inte tid med socialt liv på något sätt. Man är i laget. Det är ens familj. Man åker hem till familjen, den andra familjen under den här tiden. För det är verkligen, man är så mycket tid med hockeylaget. Och det är, ja, det blir en bubbla. Det blir verkligen det. Och man sluter ut liksom allting annat.
Däremot tror jag har sett exempel åt. De flesta är ju inne på samma tänk som Dagen pratar nu såklart. Men jag har en känsla av att de som, jag tycker man som tränare kunde se på spelare, vilka älskar det här, vilka tycker att det är minst dramatiskt, för att du får heller inte hamna i ett läge där du förändrar för mycket eller att det blir konstigt eller onaturligt. Och jag tror att det misstaget jag har gjort som tränare, att man har kommit med någon idé och tanke, ska vi göra så här, kanske vi ska äta där, eller ska vi åka dagen före och bo på hotell, och då är det ofta de lite äldre spelarna som säger, men tagga ner nu, var inte så förbannat ambitiös, håll inte på att krångla till det, vi vill leva ett ganska normalt liv. Sen är det ju det du pratar om, skidåkarna, de här som är rädda för basiller. En hel del spelare har ju barn hemma. Det är ju rena giftormarna den här tiden på året. Det kommer basilusker från förskolan, så man kan ju inte överge sin familj. Så att jag tror att du har alla tänkbara. Det finns ju ingen given regel i det där, så kan man väl säga.
Ja, Henrik Björklund förra året bodde på Kasko Hotel under många nätter.
Det har jag haft spelare som också.
Det var så mycket sjukdomar i hans familj där. Barnen kom hem med magsjuka, då fick han checka in. Alfred Nobel, då fick han bo där några nätter.
Jag vet hur det är som just har fått min dotter börja förskola i januari. Det är just så pass att hon har varit där, för de är fan sjuka hela tiden.
Konstant. Ni hörde väl mig i Superfredag, jag var ju när jag tappade rösten. Det var ju,
ja.
Det var ju mina barn.
Ja, det är såklart. Men de kommer hem med lite energi också, pigga upp en, när de väl är friska och får vara där.
Och bara kort, det kan vara väldigt bra, och när man liksom, när man har en familj, så man har småbarn, att släppa det. Jag pratar om den här bubblan, men det kan vara skönt också att komma hem till sin familj, prata med sina barn, prata om något annat än hockey, bara vara. Istället för att man
är. Du skulle säga släppa familjen här, då har vi ju socialtjänsten.
Nej, men det är verkligen bra att kunna släppa det, för det är en jäkla bubbla du går in i.
Sen, bara som ett sista statement på just den. Det här är ju någonting vackert man ändå spelar om. Vi ska ju ställa det i förhållande till det Brynäs och Malmö gör just nu, eller Västervik och Tingsryd, att där står det något jävligt tungt rent ut sagt på spel. Här är ju ändå en chans på något positivt, så att uttåget är inte lika tufft.
Jag satt och såg Malmö Brynäs. Och må som Brynäs spelarna gör när det står 3-1 till Malmö, alltså det undrar man inte sin värsta fiende. Alltså man ser ju, det är ju nattsvart alltså.
Lika fördelaktigt det är för Björklöven att ha varit i mycket finaler, lika illa och lika jobbigt är det för Brynäs, för att man har varit i den situationen innan, så det är negativt för dem att ha varit där. De vet hur det känns.
Björklöven har ju, som du säger, 3 raka finaler. De är ju finalproffs på det här numera.
Ja, de har ju torskat 3, så jag vet fan om de är proffs på det.
Jag fattar vad du menar, men de har lärt sig.
För mig är ju det en talande faktor till Björklöven. Det är att man vet vad det handlar om. Det handlar om hela organisationen, spelartruppen och Jag tror att jag sa kanske senast i sånt fall, upprepa mig igen, men jag vet, jag spenderade ju halva våren i Umeå med omnejd förra säsongen, och jag vet så väl en dag när det inte var match där jag promenerade och jag möter Axel Ottosson som jag var väldigt förtjust i, som tyckte jag var väldigt duktig i Björklöven förra säsongen, och då var det så här, jag har ingen relation till honom så att man säger hej för man vet vem den andra är, men då kommenterade vi båda på den här träbron över Umeälven, Lars, du som bor i trakterna där man cyklar och promenerar, som går parallellt med bilvägen över.
Ja, just det. Ja, jag bara träbro.
Ja, men det är inte trä. Jag får för mig det. Ja. Att det är trä. Ja. Och då var det så här, liksom, typ, god dag, fick ett strålande väder. Det kändes som en gammal pilsnerfilm från Södermalm. Men just att de killarna där och då vet hur det är att spela den tiden på året. Att det blir en hockeykroppen är inställd på augusti kliver du på is till att mars händer grejer, det kan vara slut. Men att ha varit med länge, det är banne med en erfarenhet som Löven kan ha nytta av.
Man märker ju på publiken också i Umeå att de har varit där. Och jag tycker att de har de har Sveriges trevligaste som jobbar på flygplatsen i Umeå. Han som står i, man kör in väskan. Han brukar alltid säga till mig så här, jag hoppas att ni kommer hit igen nu. Men det är, du vet, de klarar nog inte av ett till misslyckande. De är verkligen, de måste ta det nu. Och det säger en del om vilken press de har också, spelarna, att de har varit där, de ska göra det nu.
Är Modo eller Björklöven eller Djurgården favoriten nu?
Ja, jag håller ju Björklöven lite högre upp. Tycker att de ser lite bättre ut. Och det har jag hållit hela säsongen. Även fast Modo har haft den här super...
Han borde skydda dig själv plötsligt utan att någon ens attackerar dig.
Nej.
Kom vi med sköld och rustning i den här diskussionen?
Nej, men jag tycker faktiskt att Björklöven har någonting, en edge, som de andra lagen har, men de har ett, de är lite favoriter. Vad säger du, Fredrik?
Jag tippade väl, det gjorde vi kanske de flesta, Björklöven som seriesegrare och Björklöven som det lag som tar SHL-platsen. Sen är jag uppriktig med att hösten var väldigt fin från Modos sida. Med det sagt inte att Björklöven var borta ur leken. Björklöven var väldigt anonyma under säsongen sett till att det inte varit så mycket konstigheter. De har inte haft några stora svacker. De har smyget på det, tuffat på, så att de håller ju uppe sin nivå. Sen tycker jag, jag har inte någon... Jag tänker att det ska spelas om det, men har jag tippat Björklöven så har jag ju tippat det. Jag tror ju, känslan idag innan det sätter igång är att det kommer vara en finalserie mellan Modo och Björklöven. Det är dit jag sträcker mig, även om vi ska ju gå vidare på lag här nu, så jag ska inte förekomma någonting. Jag släpper det till dig, Lars.
Ja, för vi tar ju då det som stack ut mest i tisdags, och det var ju det som det började vara lite surr runt om i Hockeysverige. Det känns som att spelarna i Södertälje hade fått höra det på något sätt via spelare i Karlskoga eller via spelare i Djurgården, som det pyttrade ut lite grann, och så sände helt plötsligt så bredde det där. Johan Hedberg står i sändningen och väljer Södertälje istället för ett Karlskoga som har gått väldigt tungt på slutet. Till att börja med en spontan reaktion bara på att de inte väljer det givna valet, det lag som är sämst placerade, utan väljer Södertälje istället.
Nej, men det piggar väl upp lite. Jag tycker att det var lite roligt att Hedberg och Mora väljer. Jag förstår det, men jag förstår det inte heller på ett sätt. Jag tycker Karlskogas form i slutet, vad de har visat upp, skulle tyda på att Mora hellre skulle möta Karlskoga. Men däremot, under en längre tid spelmässigt så har Karlskoga haft ett övertag mot Mora. Man slog ut dem i slutspelet förra året. Det sätter sina spår. Ljunggren, Persson, Karlsson, de har det här i bakhuvudet att det är tufft att möta Karlskoga. Det finns grejer i Karlskoga som inte Mora, som man har respekt för. Och man kollar på siffror, man har lite bättre siffror mot Södertälje, då väljer man det också. Men underskatta inte känslan att det är tuffare att möta Karlskoga, att man har haft lite mer problem och att man blev utslagen förra året.
Nu uppfattar inte jag, förlåt att jag är disträ, vad pratar vi om nu? Mora?
Mora, att deras val, att de valde Södertälje.
Ja, ja. Om vi gör det först så säger väl jag egentligen inte så mycket annat än att de har förmodligen bekräftat sina känslor kring... Alltså, Det som, om vi börjar med det som icke är statistiskt, för det tror jag man ska ta med i beaktande, att vad har vi för känsla när vi har mött de här lagen? Vi har två olika lag att välja på. Hur tycker vi att matchen har varit? Vad har vi fått för respons på vårt spel i förhållande till motståndarnas spel? Vad har vi stängt matcherna för känsla? Har vi haft grepp? Har vi kontrollerat? Sen har ju saker och ting skett i bägge de två eventuella motståndarna där. Du är inne på Karlskoga dagen som känns lite stökigt. Man sitter med en tränare på utgående kontrakt. Ibland sker ju det att den tränaren som gör det också, du blir en lame duck, som man säger, med en president som inte kan bli omvald i USA. Det vill säga du kan inte göra så mycket för att spelarna i det här fallet, de har sin egen idé. Skulle kunna påverka, jag säger inte att det är så. Å andra sidan har du ett Södertälje som har blivit av med Linus Widell, som är högt skattad av oss alla och som var kanske den stora kärnan i SSK. Räknar man bort hans förmåga där så kanske det drar ner totalen, eller det gör det på Södertälje. Och sitter man dessutom som vi gör idag, jag tycker det är värt att säga att det är inte kanske alla som har koll på det där, men idag är klubbarna väldigt uppdaterade kring siffror på ett sätt som gör vissa hockeymänniskor frustrerade, för man tycker att det är för mycket siffror och har inte betydelse och det är teori. Men det är ändå väldigt mycket statistik som säger hur lyckas vi med vårt spel? Vilka punkter är det vi är starka på emot det här laget? Så att jag tror att det Mora har gjort för att klargöra, det är ju inte att man har dragit upp en lapp ur en hatt, eller att någon har sagt att vi kör väl på Södertälje, utan jag förmodar att det är väldigt väl genomtänkt. Jag tycker att resonemanget från Hedbergs sida kort och gott i den sändningen som vi hade förklarade hur de tänkte, och det kastar ju lite bränsle in i det. För jag gissar att Södertälje och någonstans ändå går igång på det. Nu har de där rackarna valt oss, det ska vi tala om, så att det är klart att det kan bli tufft.
Det rör ju om lite, tycker jag. Jag tycker vi hade... Man såg ju fram lite mot att det kunde bli Djurgården mot Södertälje, att det var den typen av kvartsfinal vi kunde få. Men jag tror att Karlskoga njuter lite av att få Djurgården. Man blir underdog, man liksom, ja, man har inget egentligen att förlora. Det är all press på detta Djurgården. De ska bara gå vidare. Det är den stora favoriten inför den här säsongen, som har lagt mycket pengar på den här truppen. Jag tror Södertälje blir nöjd av att inte få Djurgården, för att det blir en helt annan, det är inte bara en kvartsfinal, det är lite derby, det kommer att sättas helt annat spel på. Och jag tror också att Djurgården blir nöjd att inte få Södertälje. Så det liksom, det ruckar om lite mot vad man kanske trodde det skulle bli om man valde de här valen. Jag gillar att Mora sticker ut hakan lite här och väljer det här, för man, känslan ska man verkligen gå på, magkänslan att man har, och att man har kanske lite tuffare mot Karlskoga än vad man har haft mot Södertälje.
Men är det, alltså jag, ni vet ju min ställning i det här. Det här är underhållning som jag håller på med från min sida. Och från den sidan är det ju väldigt intressant att Mora gör så här, för det bidrar till underhållningen. Men de gör ju verkligen Södertälje en tjänst här. Det blir ju snack om extra energi för Södertälje att kunna vara så här, aha, de tror att det ska bli enkelt att möta oss istället för att möta Karlskoga. Det måste ju också vara en faktor.
Såklart. Jag var ju med och blev vald förra året mot HV. De valde ju verkligen oss och satt den andra semifinalen på en annan. Men det är såklart, det ger en extra krydda för det här Södertälje.
Sen är det väl en fråga om att rent matematiskt, om vi tittar på tabellen, ettan, tvåan får nu sjuan, åttan, lag 3, 4, 5, 6. Vi har ju sett hur jämnt det har varit där. Det var väl egentligen Karlskoga bara som hamnade lite isolerat på sjätteplatsen till slut. Så att jag tror att det är tycke och smak, det är känsla, det är intryck, det är sådana saker som också spelar in. Så att valet är gjort och det är underhållande, uppfriskande, och jag ser fram emot de där matcherna.
Jag ska tillägga också med det är ju att... nu tappar jag tråden lite grann här. Men om vi börjar med Mora då, till exempel deras match mot Södertälje, vad tror ni att det kommer att bli för matchserie? För det är ju ett väldigt skickligt Mora med ett stabilt grundspel mot en otroligt stark defensiv i Södertälje också. Men vad tror ni att det kommer att bli för matchserie?
det här är ju för mig en matchserie som handlar om Södertäljes solida, stabila, rent av eleganta defensiv, om man nu kan säga det. Jag kan ju faktiskt gå igång på lag som spelar samlat och förståndigt mot ett Mora som har under säsongen varit frejdiga. De har varit underhållande att titta på. De har också varit ganska effektiva, vilket har varit dilemma tidig höst och även tidigare säsonger. Så jag tror att det kan bli bra hockey. Bra hockey med också känslor och passion naturligtvis. En mycket jämnare och mer oviss matchserie än de två vi har pratat om tidigare. Om det slutar 3-4 eller 4-3 eller hur man nu vrider på siffror. Jag tror inte, för mig finns det ingen given utgång på det där.
Nej, alltså det är ju det här, den här kvartsfinalen tror jag kommer gå längst. Det är två bra hockeylag som har visat upp det under hela säsongen, som Fredrik inne. Det är den här defensiven i Södertälje mot det här Mora som någonstans har under hela säsongen satt ett grundspel. Jag tycker de senaste matcherna i slutet kanske man dippar lite i prestation, men under hela säsongen så har man verkligen varit övertygande. Jag tycker att det är ett lag som har överraskat på mig i positiv bemärkelse.
Jag tänker lite grann på så här också, det kan låta lite udda, men det är lag som tar sig vidare av Mora Södertälje, förutsatt att det blir den kvaliteten på den matchserien som vi spekulerar runt, har också, såvida den inte är 7 matcher och oerhört liksom, det är skador, det är långa overtime så att du är fysiskt trött, så tror jag att det laget som tar sig vidare från den har fördelar i en semifinalserie av att ha spelat högklassiga matcher. Jag tror nämligen inte att matcherna mellan Björklöven, Västerås respektive Moda AIK kommer att hålla samma nivå. Är ni med på hur jag tänker då?
Ja.
Så det skulle vara intressant att se när man hamnar i en semi. För vi vet ju att ett av de två lagen hamnar i semi. Så mycket vet vi i alla fall.
Men det jag imponeras av i Södertälje, jag tycker man har en tyngd. Inte bara försvarsmässigt, jag tycker man har en tyngd på, alltså forwardsmässigt, stora, tunga. Det borde passa i ett slutspel. Jag tycker att de har byggt ett lag för slutspel. Det är den här liksom. Men sen så saknar man verkligen den här edgen i att Linus Widell är borta. Och det tror jag spelar in också väldigt mycket på att Mora valde Södertälje före.
Tror du inte de hade valt det här valet om Widell hade spelat?
Jag tror verkligen inte det. Det känns inte som att de hade gjort det. För Widells kraft liksom att vinna matcher på egen hand gör att de är tuffare att möta.
Nej, det är klart som katten att det är en faktor. Visst fasiken är det så. Jag tror dessutom att vi ska komma ihåg nu, jag fattar att inte du Lars kan sitta och säga, du pratar om Björklöven att de har skadefria och sådär, och det är ju faktum och sanning nu. Men jag tycker att det är, vissa av lagen har mer kännbara om en spelare skulle försvinna. Ta i Moras fall om en sån som Johan Persson eller Daniel Ljunggren skulle vara indisponibel i en kvartsfinalserie, så faller ju i mina ögon de lagen också i procent. Så att det ska man ju också ta, att det vi sitter och pratar om nu är ju, det finns omständigheter som vi inte riktigt vet när det väl puckarna släpps och efter en match eller så.
Ja, jag vet inte om den känsla jag har för att jag har varit med och slagit ut Mora i ett slutspel, men jag vet inte om Mora är byggt för slutspel lika väl som Södertälje är byggt, med tyngden, med att man kanske kan ändra, man har det här grundspelet. Precis som Almtuna har varit under 52 gånger. Men det ska bli intressant att se om de kan liksom trycka på den här knappen att gå in i slutspel. För det kommer behöva tryckas på en knapp och kanske ändra lite i det här spelet.
Jag sitter och funderar här nu medan ni har pratat här. Och nu lyfter jag min tes.
Du ser bekymrad ut.
Jag ska säga så här. Att jag höjde på ögonbrynen ordentligt när Mora valde Södertälje istället för BIK Skoga. Och min roll i tv-branschen handlar inte om att jag ska säga vad jag tycker. Men nu måste jag faktiskt säga lite grann vad jag tror. Och det här är ju vad jag tror. Jag tror att Mora har gjort ett felval. Och det är bara min egna personliga tanke om det här, och det är vad vi kan ha i den här podden. Men det pratades ju också om att Mora hade väldigt bra siffror på Södertälje som de inte ska haft mot BIK Skoga, och jag säger inte att det här behöver vara en faktor, men jag vet också, för jag minns en match mellan Mora och Södertälje som spelades mellan dagarna, jag tror att det var 27 måste det vara, i december, där Mora vann tydligt med 6-1, och Södertälje gjorde vad jag tror är det sämsta jag sett Södertälje den här säsongen. Det var en kolossalt usel match av Södertälje. Och den matchen blir ju siffrorna dopade lite grann när du har en sån platt match. Och då undrar jag om det liksom kan ha lura Mora lite grann, att de har gått igenom och så här, ja, de kanske inte hade med det i beräkningarna. Ja, jag tycker att det här ska stöpas mer. Jag tror att Mora har satt sig i ett prekärare läge än vad de... ja, de vet ju bäst själva, men det är min jag tror det. Jag tror att det här var ett felval.
Tror du då att de inte vet om den matchen själva?
Det är klart de vet, men det kan ju också... För det dopar ju siffrorna.
Ja, det gör det väl. Men det förutsätter ju att man har tagit i beaktan. Men alldeles oavsett, vi kan stöta och blöta det här hur länge som helst. Vi får ju snart veta.
Ja,
det är
verkligen.
Känslan. Det är känslan man har gått på. Att det har varit, man har blivit utslagen av Karlskoga förra året. Det har varit tufft att komma till Nobelhallen i många år. Jag vet när jag har varit i Karlskoga att vi har haft ganska lätt mot Mora. Och den känslan på Persson och Ljunggren som jag har varit inne på, den är svår att tvätta bort.
Men för det som jag också tänker på Karlskoga, man ska komma ihåg, det är alltid något drama kring Karlskoga i ett slutspel. Det är alltid någon tackling, någon domarinsats, någon slashing, någon käftning. Och det är ju, jag säger inte det och jag kletar inte det på Karlskoga som något negativt. Tvärtom, de har ju lyckats ju förmå att få en slutspelsserie till sin fördel, vilket är briljant. Men som motståndare så gör ju det också att det hockeymässiga, det konkreta, det sakliga ställs i skuggan av konstigheter.
Om vi då går över till nästa match, eller ska vi bara summera, vilka tror ni är favoriter, Mora eller Södertälje, eller vilka tror ni vinner matchserien?
Jag vill ha procenten av Fredrik här på alla fyra ska vi ha.
48,63. Nej, men för mig är det en fråga om två jämna lag som kommer att strida, och jag säger att Mora då i egenskap rent, de kommer före sett över 52 spelade omgångar, då ska det ju vara en liten fördel. De har också hemmamatchen som sin fördel, och Mora har gjort valet. Och då får vi också lägga det på Mora, då ska de ju ta sig till en semifinal också.
Jag håller Södertälje lite högre. Jag tycker att de... Dels så tycker jag att de har på mig så har de... De är byggda för det här slutspelet och jag tror att de är det. Sen ska vi se om de kan plocka fram det också, men jag håller Södertälje. Jag tror att det kommer bli en lång match. Jag tror att det kommer bli 7 matcher och jag tror att Södertälje tar det.
Det är den matchserien som jag är mest... intresserad av att se av rent dramaturgiska skäl, för det är just med tanke på allt som har hänt och liksom styrkeförhållanden och så vidare. Och den här matchen då blev ju det så att då fick ju Djurgården lag som blev över och det blev Karlskoga. Och vi såg ju Karlskoga i fredagsdagen när de åkte upp till Umeå. Vi såg också Henrik Larsson i den där timeouten redan efter 8 minuter. Det stod 0-3. Ett Karlskoga som åkte upp och sa att de skulle förstöra festen. Men det var ju snarare så att de redan hade ringt och från anmält frånvaro till festen. Det var ju ett Karlskoga som inte alls gick att känna igen.
Nej, jag tycker att den senaste tiden också har man dels tappat lite spelmässigt, man har tappat attitydsmässigt i spelet, så nu har man haft lite tid tänka lite på hur man ska komma in i det slutspelet. Man är underdog mot Djurgården som jag tror man trivs med i Karlskoga, så det. Men du måste verkligen hitta tillbaka till det spelet som var vägvinnande under en period när Kokkonen kom in. Jag tycker man hade en helt annan attityd då. Hitta tillbaka. Jag tycker man satt försvarsspelet på ett helt annat sätt. Och med att man sätter försvarsspelet tycker jag att man är bra på när man gör det. Att komma ur försvarszon på ett helt annat sätt. Det går snabbare genom mittzon. Skapar mycket chanser. Det tycker jag man gör bra i Karlskoga när man... under säsongen man gjorde. Det måste man hitta rätt, för det är en grej som man kan slå Djurgården på lite på fingrarna.
Djurgården är favoriter, tycker jag. Däremot så tror jag att Karlskoga, för att inte sitta och upprepa samma saker som du har sagt, Dagen, men det är gynnsamt. Det finns ju en aura över Karlskoga att man tycker om att förstöra fester, och de är ju, jag vet inte vad ni är uppfödda med där i de trakterna, Eriksson, men det känns som att det är en livsnerv att ställa till det för andra. Och det jag menar är ju på ett bra hockeymässigt sätt. Därför tror jag att det kan vara Södertälje hade varit lättare att beräkna för Djurgården. Karlskoga är mer oberäkneliga. Det finns ett bra målvaktsspel i Karlskoga. Det finns spets som kan steppa upp och kan vara bra. Jag har sett dem på slutet också, sett att det har varit blekt. Vi sätter ett frågetecken kring förhållandet just nu mellan ledningen och laget. Det vill säga, jag har inga grunder på det på det sättet. Men det känns som att man, det sågs ut i Örnsköldsvik. Man var lite trött på varandra kort och gott. Jag var i den positionen själv som tränare när man kände att vad i helvete sysslar ni med. Ja, men vad säger du då? Så hamnar man i lite oreda. Men klarar Karlskoga av, för det tror jag att, är det något lag som skulle i ett slutspel kunna bli stark grupp grundat på tidigare erfarenheter och på en historik, så skulle det vara Karlskoga. Och då skulle man kunna mopsa upp sig, skulle jag säga, mot Djurgården och på så sätt skapa en ganska fräck matchserie.
Och det är det man måste göra. Man måste vara kaxiga. Du måste ha en kaxighet. Jag tycker inte man hade det mot Modo. Men det, jag tycker också jag ser att det är... Man går inte hand i hand riktigt just nu, Helmersson och Schultz tillsammans med spelartruppen. Man måste verkligen sätta sig ner och börja diskutera hur man ska se ut i det här slutspelet. För det finns, man har tappat det lite i slutet, men det, man var också klar att man skulle komma sexa en längre tid. Man hade den positionen, det kan spela in lite också att prestationerna inte har varit tillräckligt bra. Men det är samma sak som för Västerås, för AIK. Du måste sätta defensiven först, för jag tycker att Djurgården går in som favoriter. Men däremot har de all press på sig, Djurgården. De ska bara gå vidare. Karlskoga kan slå. Och det är, som Fredrik inne, man gillar det i Karlskoga. Man njuter av att vara underdog.
Du var inne på det att du tror att Djurgården är glada att det blev så här. För det här blir ju Karlskoga då som besöker istället för sju, vad som hade kunnat bli potentiellt av sju stycken fullsatta derbyn mot Södertälje i all den rivaliteten som är innan också. Tror du att Djurgården blev så här? Yes, vi slapp Södertälje.
Ja, det tror jag. Och jag tror även att Karlskoga har varit yes, vi slapp Mora. För där går du in, oavsett om Mora var före, så går du in som större favorit i en matchserie mot Mora. Nu går man in och njuter på ett helt annat sätt.
Jag är inte helt säker på det vad gäller Djurgården just med Södertälje, att det skulle ha varit ett dilemma. Det är enkelt, det är 20 minuter mellan hallarna, det blir mycket folk, det blir... Och där tycker jag att Djurgården har spelare som klarar av att hantera det mer än vad Södertälje har, i så mening att tar du Kryger som ett exempel på en spelare som har varit på absolut högsta nivå, så kan man kontrollera den där typen av matcher med fullsatta arenor. Det är inte lika sexigt att möta Karlskoga på det sättet. Jag kanske tänker lite annorlunda där, men alldeles oavsett så är det ju så för Djurgårdens del, som jag ser dem, så tycker jag att det är den stora... funderingen jag har nu. Jag har nämligen bytt fot lite grann. På förhand, kort summering, Djurgården skulle tillbaka. De var ett av lagen vi absolut trodde stenhårt på under sommaren och tidig höst. Sen var det för svagt under en längre period och de brottades med den här, nu är vi i hockeyallsvenskan, mentaliteten, vad innebär det? Nu tycker jag att de har lyft. Jag tycker att det är fler som har bidragit. De har fortfarande lite skador in och ut. Att Noah Östlund saknas tycker jag är ett stort dilemma för Djurgården, för han har varit alldeles utomordentligt bra. Men Djurgården med rätt mindset, med spelare som är redo, kommer kunna gå långt.
Vi har väl hela tiden sagt att högsta nivån i Djurgården har, och vi inte tvivlar på, den finns där någonstans.
Det jag tänker,
säger du.
men det känns som att Djurgården har ett lag byggt för slutspel. Det känns som att Kryger, Brodin, Danielsson, Vejdemo, det är nu man kan få ut sådana, Klasen, det är nu man kan få ut max av sådana spelare.
Så är det. Och sen har du den delen som jag vet inte riktigt, jag ser Globen från mitt hotellrumsfönster just i detta nu, så jag snackar om att vara ajour för att prata en känsla, men där ligger också Hovet där man kommer att spela sina matcher. Men ett Hovet, om Djurgården
sitter Fredrik
publik...
också kör en buggdans med sig själv. Sitter i soffan så har fått en stroke mitt i det och haka upp bilden. Repade skiva.
Jag är van att jobba på tv nu så att det ska vara illustrativt. Nej, men det jag försöker komma till är att om Djurgårdsfamiljen, kallar de sig så, publiken sluter upp nu så att det blir mycket folk på Hovet, då är det kan vara en plågsam upplevelse. Man kan vrida det till att det är kul att åka och förstöra på Hovet oavsett om det är 7000, 8000 människor där. Men Djurgården i ett slutspel är jag jätteintresserad att se. Förmår man steppa upp ytterligare? Har Garpenlöv och kompani jobbat för det här nu som vi har sagt att de borde göra? Får man tillbaks rätt gubbar om man då kan ha klockan slår på hovet där, ding, 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 då är det ett extra verktyg för att vara framgångsrika i slutspelet, tveklöst.
Det är inte lätt att spela på hovet när det är fullsatt och man känner att de sköljer på. Den är tuff. Jag vet, -3, Växjö Lakers på hovet, det dingar den där klockan. Janne Karlsson sätter längst bort.
Ärrat dig för all framtid. Men vad tror ni då? Har Karlskoga någon chans att kunna rucka Djurgården?
Ja, det har de verkligen. De har en chans att göra det. Jag håller över Djurgårdens favoriter när man går in. Det gör jag verkligen. Den kanske, jag tror inte den kommer gå till 7, men jag tror att Djurgården, jag tycker att Djurgården går in med större favoritskap i den här kvartsfinalen.
Det är klart de gör, men jag bekräftar ju att Karlskoga är Sveriges mest oberäkneliga hockeylag och har så varit i alla tider. Och jag säger det än en gång, det är någonting vackert och en bra egenskap.
Jag vill ställa en annan fråga. Hur tror ni att Modo och Björklöven reagerade över att Mora valde Södertälje? Det är bara en tes, så jag vill bara höra hur ni tänker om det. Tror ni att de var glada över att Djurgården får Karlskoga istället för Södertälje? Skiter man fullständigt i det, eller vad tänker ni om det?
Jag tänker väl att det säkert reagerades, för det är lite osvenskt. Det känns inte som, förra året var det väl, visst var det HV sen då, det var ju du inne på dagen, som valde Karlskoga va?
Ja.
Men i kvartarna följde man, har jag rätt eller fel nu? Följde man ju rankingen va?
Nej, förutom Modo, de valde Kristianstad.
Mm, exakt.
Så var det. Ja, då är inte det något att hetsa upp sig över. Nej, jag tror inte att det var så här. Och vad i hela friden händer nu? Jag tror inte.
Det tror inte jag heller, men jag tror att man tänkte att ja, tråkigt. För man hade kunnat fått bort ett av dem kanske lite på pappret innan, lite större lag.
Jag tror att min tes är att jag tror att både Modo och Björklöven blev jättebesvikna, eller tyckte att det var synd att Mora gjorde så här, för att jag tror att de hade velat se Södertälje i Djurgården. Nu ska jag inte dra den referensen igen, vi måste kunna hitta fler, men två lejon slåss. För jag menar, det är klart att det hade kostat på mer att möta Södertälje, eller tror jag i alla fall, med tanke på all rivalitet som finns mellan klackmatchen. Jag tror ju att Djurgården har haft tuffare mot Södertälje än vad de kom av mot Karlskoga, det är min tes.
Ja, men jag tror att du är inne på något, att de är besvikna på att det inte blev den typen av kvartsfinaler. Ja. Så, säg tvärtom nu Fredrik, så vi två mot den igen.
Ni håller ju alltid så vackert ihop där till höger på min skärm. Men, nej, jag har ingen uppfattning om det där. Inte det skönt att få säga ibland.
Det tycker jag är bra. Du, vad tycker ni om det här då? Har ni en uppfattning om att de inte kommer köra samma domare i hela serien i år, utan de kommer att tillsätta domare match för match? Vad tänker ni om det? Spelar det någon roll, eller är det bra att man följer domarna? För jag såg att Björklöven hade haft samma domarpar 13 raka matcher i slutspelet i fjol, läste jag på lokaltidningen uppe i Umeå. Är det bra både eller
och,
dåligt?
Både och skulle jag säga. Alltså, har du en situation som hänger kvar, är det lugnt och stilla, då är det jättebra. Händer det mycket så kan det vara skönt att få någon ny röst och se något annat. Så det kan både vara jättebra, men det kan också vara jättedåligt, så det är saksamma.
Fredrik, är du brinner för frågan?
Jo, men jag kan säga så här, i grunden tänker jag att tanken att man ska ha samma domare är bra, att det skulle gynna, för att det bär ju med sig känslor när du möter samma lag. Men jag såg ju också med egna ögon frustrationen som uppkommer om du kommer snett in i en relation till en domare som spelare eller tränare. Så ska du då släpa runt på samma domare under kanske 7 matcher då, så är ju det kan ju kännas orättvist eller fel. Så att, ja, låt mig istället ta den här taken. Jag hoppas innerligt att vi får en domarnivå som steppar upp nu. Jag tycker att det har varit för mycket frågetecken. Jag skyller inte på domarna, jag säger inte att det har varit katastrof, men jag tycker att det har varit lite för många märkliga domslut och situationer. Och det hoppas jag att man, för jag gissar, det kan du rätta mig på om jag har fel, Dagen, men det är klart, nu plockas lite domare bort när det går in i ett slutspel, precis som med lagen och spelare.
Det var väl typ bara två som inte kom med?
Två stycken som inte kom med.
Ja, men då är det ju två färre i alla fall då. Det är ju bara två lag som inte fick spela några fler matcher heller. Så med tiden så kommer ju domare att falla bort. Eller hur?
Vad hade Christer Abrit sagt om han kollade på domarna?
Så åt domaren på ren svenska, go home. Jag vill inte ha massa tjafs som domslut. Det kommer ju komma per automatik.
Det kommer då.
Jag vet. Men låt oss skruva upp kravbilden på spelarna, på lagen, på ledarna, på domarna, på tv-folket inte minst. Vi kan inte stå där som lallare och inte veta vad vi pratar om och vara trötta, utan vi måste upp nu.
Kom igen nu, Sörsson. Lär dig regelboken för fan.
Nej, det är inte mitt jobb, det är ditt jobb.
Men det var ju skillnad också när en annan spelare, när det var lugnt och skönt för domarna, alltså det var, då kunde man ju ha samma domare i sju matcher. Alltså det var ju,
det var, du är en av anledningarna till att svensk domarkår är som den är.
Jag fortfarande sårskador i höger trumhinna sen när vi var i Karlskoga och körde någon slutspelsmatch. Han ägde ju studioutrymmet där vi stod i Simor. Vi brukar ju få en tydlig yta där, men det fanns en spelare i Hockey Sverige som inkräktade på den ytan. Det var ju han som tror han var kungen av Nobelhallen. Som hade,
han har jobbat på Simor i 10 år för fan där.
Ja. Det är ju... Jag hörde, det var någon domare som sa till mig, kommer inte ihåg vem det var, då sa han att det sämsta som kunde hända för oss i Hockeysvenskan, det var att du började döma för varje match. Då sa du, jag kan regelboken. Men faktum är att det, fan, den är komplicerad, den där regelboken.
Det är många som, det är jävligt många som ser på hockey som inte har någon aning om vad det står i regelboken. Och där tycker jag faktiskt att folk ska bli bättre på att läsa på om vad fan som gäller innan. Alltså, det kommer
innan man skjuter.
Det kommer typ ett A4 med förändringar varje säsong. Läs den innan ni gnäller.
Sen är det ju, den är ju internationell nu också. Den är ju ändras inför den här säsongen.
Men jag tycker att det är två olika problem i det där. Regelboken i sig må vara ett dilemma och att den är komplicerad, men det är ju hur du förhåller dig till den som retar mig ibland. Vad du väljer att gå på, vad du lägger ribban och nivån. Och det är väl någonting som jag också kan känna i ett slutspel, att vi önskar ju alla att det ska tillåtas lite mer, och då pratar jag inte att det ska få vara fler hakningar, slashingar eller checking from behinds, utan att det fysiska spelet intensifieras, att känslorna är där. Och ja, det gissar jag att ni domare, jag pekar på dig nu Eriksson, resonerar kring också, att man vill ha det så. Jag tror inte att domarna på något sätt är motståndare till det.
Nej, regelboken är till för att tolkas. Jag tycker faktiskt att det ska höjas upp. Och jag hoppas att vi blir befriade från att det blir, att vi står och pratar om domarinsatser efter matchen, som till exempel Västerviks intervjun igår. Lägg fokus på egna insatsen.
Döm slutspelshockey, tycker jag.
Ja, och den, jag tycker Fredrik, den måste höjas upp nu också.
Ja.
Precis som lagen måste höja sin prestation.
Det är ju sunt förnuft liksom. Det gäller mer nu. Då är det en annan typ av bedömning. Alltså, jag menar, det är solklara grejer liksom. Men det måste ju adderas fysik till sporten. Det är ju nu sporten hockey ska vara. Sporten hockey.
Vi kanske skulle avsluta varje podd nu med 5 doma frågor. Jag får sätta er på pottan lite.
Från starta domarpodden istället. Så ska jag inte lyssna på den.
Jag tror, har du läst av mellan raderna att jag och Fredrik inte brinner för domarfrågor?
Nej.
Men jag brinner för domarna. Låt mig bara få ta tillfället i akt och säga. Jag vet att det är hetta och jag förstår att man blir förbannad på domare. Spelare blir det, supportrar, och det är ett jävla liv i sociala medier. Men jag träffar väldigt mycket domare. Du dömer, Dagen, så du kan dem ännu mer än vad jag gör. Men jag försöker i den mån jag har tid när vi är i arenorna. Gå in och morsa, kanske ta en kaffe och sitta och surra. Det är många väldigt sympatiska människor som är väldigt professionella i sitt sätt att förbereda sig. Sen går det åt helvete, någon är för dålig, precis som det är med spelare och tränare. Några är briljanta. Men själva touchen de har i snacket och hur de tar sig an matcherna tycker jag är väldigt bra. Det är värt att belysa i en tid där väldigt få vill bli domare.
Verkligen, håller med om det. Hörrni! Sträck på er för fan. Slutspel imorgon! fan vad kul det ska bli.
Hörsäck alltså.
Nej, men det känns ju för jävla roligt nu. Nu kör vi fredag kväll. Vi börjar kvartsfinalserien i Umeå med Björklöven, Västerås. Fredrik, du ska stå där nere. Du slipper mig, barn.
Jag har flyttat upp på hyllan. Det här är fascinerande. Nu när slutspelet drar igång. Ja, men då kastar vi om lite grann. Vi måste ju, precis som vi pratade om några av lagen, för att vi ska hantera det här bra nu, så måste vi jobba med den breda trupp vi besitter.
Vi måste höja oss.
Ja. Vi petar Lars från studion första vi gör.
Daggen får vara hemma. Nej, men Daggen kommer in. Vi kommer att jobba hårt intensivt nu. Nej, men det som är lite anmärkningsvärt, fredagkvällen, Björklöven, Västerås, nedsläpp 19.00, det är Kajsa och Fredrik i studion. Lars Lindberg och Harald Lyckner uppe i Holken.
Det är A-laget. A-laget. Ja.
Jag ska ju faktiskt kommentera de fem första jobben jag har i slutspelet. Det är ju ingen studio. Jag ska gå in och kommentera nästan bara här nu i starten. Och jag är ju så här, jag tycker att det är skitkul att stå i studion. Jag tycker skitkul att kommentera. Jag älskar att få göra båda. Det är en rolig mix. Men just i slutspelet så är det ju matchen, alltså skiter i fullständigt ibland i så här, nu är det här. Ja, men det är matchen. Det är matchen.
I semifinalen kommer man säga tvärtom när man står i studion. Det är viktigt att stå i studion, vet du. Det här är
nej, men och då
bra.
Säger jag då, folk som tittar på hockey skiter fullständigt i, åtminstone vilka som står i studion. Kommentatorerna får ju ofta skit, för er kan de inte bli av med. Men oss kan de ju gå och pinka och sätta på kaffe eller bre en macka. Men vi är sekundära. Vi är tacksamma att vi får vara med runt det här ens. Det är hockeymatcherna som allting handlar om.
Det ska bli för jävligt roligt i alla fall. Med det sagt, vi ses imorgon fredag. Då är det kvartsfinaler och så sen då nästa vecka så får vi se. Men vi släpper ju på fredag som tänkt. Vi kommer inte att, det blir inga dubbelpoddar. Det finns det helt enkelt inte tid för. Så enkelt är det.
Så vet jag inte hört något annat. Är det. Vi är redo för slutspel.
Det är vi. Laddade vi tända. Nu kör vi. Tja, tja.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.